Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Vi har ju tekniska problem nu igen. Jag förstår inte detta, vad det är som har hänt. Och jag är väl nödgad att berätta att det är lite mitt fel.
Lite? Eller rättare sagt,
ja, men någonting har... Mitt Skype som vi håller på med har bara försvunnit. Olsson, hur kan det ha skett?
Jag inte, fan ska jag veta det? Du har väl...
Nej, det går inte att koppla upp sig igen. När du ringer mig så ringer du på min telefon. Ni som fattar sånt här.
Mm. Och sen har du en sån modern telefon så det går inte att använda den ju. Hade du haft en vanlig telefon kunde du bara pluggat in den och pluggat in hörlurarna så du laddat samtidigt som vi pratade.
Ja.
Nu har du varit ute.
Men nu fick jag från en lyssnare att det går, att det finns en mojäng till den här iPhone 7 där man både kan ladda och lyssna samtidigt. Men då måste man ha den lilla lyssningsmojängen också. Då ska man ha ju två små jävla mojänger i telefonen. Mm. För att, och det är ju, de slarvar man ju bort direkt, så det är ju, det är ju helt kärltast. Men jag, nu har jag fått låna en frisör som heter Hanna, hennes dator, där du är väldigt skarp i bild.
Jag såg in i helvete. Jag ser ut som jag har 3D. Du vet, nästan som man har sådana 3D-glasögon på sig. Alla filmer går ju i 3D nu, de flesta, sådana som jag ser i alla fall.
Ja.
Jag är plötsligt att få 5-6 dollar dyrare att gå på bio, bara för man...
Jag har sett din årsinkomst, så det drabbar ju ingen fattig.
Nej, precis.
Den är ju offentlig nu. Herregud.
Vadå? Jag hade ju låg långt ner efter många andra.
Ja, men du är över de flesta.
Nej.
Min enkla arbetarlön var ju verkligen mycket långt ifrån.
Ja, ja. Men du har väl allt på något aktiebolag eller trixat in det där.
Och sagt, mycket, mycket, mycket långt ifrån. Men det glädjer mig, Olsson.
Mm.
Det glädjer mig.
Jag kan heller inte fatta att jag har en sån lön när jag inte är anställd någonstans.
Nej, det är ju inte jag heller.
Nej.
Men så blev det bättre. Nu ändrade Olsson bilden. Nej, det här är podden, det är nummer 184. Om ni undrade, det här lite underliga inledning. Men vi hade ju inledningsvis för 100 år sedan, känns det som, väldigt stora tekniska problem. Och de har vi inte haft på ett tag, men nu har det strulat till sig. Och det var det spanska nätet som dödade mitt Skype-konto på något vis. Jag fattar inte hur, men jag får ta hjälp av sådana som kan.
Mm-hmm. Du var ute på bygden hos grannarna och frågat, kan vi få låna en dator? Nej, du lånade en frisör som heter Hannas.
Mm. Ja, men det var kanon. Och det funkar. Jag kan få köra hennes laptop här framöver. Jag har precis varit ute och rest och kommit hem. Och jag sitter i köket nu där det händer saker som Hanna springer omkring här. Och det är det som låter. Nej, men jag har precis landat ifrån med både Buddha och Pest.
Mm.
Eftersom det är en del av stad. Fantastisk stad, som du vet. Och som har varit där några gånger.
Mm.
Och nu kommit hem till snökaoset och fick då liksom det stockholmska feministiska snöröjningsprojektet mitt i nacken. Mm. Eftersom att de har skövlat gatan från snö men låtit alla in och uppfarter till garage också rensats utom mitt, för den jävla visste nog att det var en man, det vill säga jag som är den enda som har körkort i den här familjen. Så då är min bil inskottad.
Jag fattar vad du pratar om.
Ja, men feministisk, har du inte läst om feministisk snöröjning?
Jag vet inte vad den går ut på riktigt.
Nej, jag trodde det var ett skämt, men det är att man ska snöröja, vilket ju inte jag har några problem med, cykelbanor och trottoar först och främst, eftersom det oftast är män som kör bil, och det här är sant alltså. Och då vill man inte att männen ska på något vis, så här är det sagt, att de på något vis ska gynnas av snöröjning. Och jag har inga problem med det. Det är ju bra att folk kan cykla och ta sig fram med barnvagnar och kryckor och allting sånt. Men när det var sånt fullständigt snökaos, då ska ju folk inte cykla överhuvudtaget, kan jag tycka. Så då kanske man ändå skulle se till så att ambulanser och sånt kan komma fram. Ja. Men skitsamma. Så att, ja, men det är någon, visste ju att det var en man som bodde här, och att det var jag den enda som har körkort. Och då tänkte han som röjde att då kan vi täppa igen här. Så jag kommer inte ut med bilen.
Men nej, jag fattar ingenting.
Nej, det är väldigt svårt att förstå.
Jag har ett exempel på en kvinna vars bil också blev inplogad och sånt där. Hon fick tillbringa nästan en timme med att skotta bort all snön och få loss den för att få ut bilen.
Mm. I mitt fall är det en dryg meters snövall som har frusit lite till is.
Ja, men de är bäst. Och så är det lite skit och smuts i dem.
Ja, det är massor, men jag kan nog få bort det, men hade det bott en pensionär eller sånt stackare, så hade det varit omöjligt.
Jag köper inte det riktigt ändå. Jag tror väl, du hittar på.
Nej, jag hittar inte på.
Jo då.
Nej, allting är sant. Ja, möjligtvis är det inte sant att den som snöröjde visste att jag var den enda familjen som då är man som hade körkort. Det är möjligtvis inte sant. Men det är väldigt nära i alla fall. Så är det. Ni är alla varmt välkomna till podden 184. Men allra mest välkommen, det är vår första lyssnare Staffan Olsson, som, och nu gör Olsson en gest.
Ja, som du har träffat i Paris och varit på, jag har sett bilder, varit på handbollsmatch och smort kråset med champagne och ostron och grejer där på någon VIP-läktare.
Ja, snittar. Ja, det är snittar, fina grejer. Ja, det var säkert ostron också. Nej, men jag var i Paris i samband med matchen där, och då säger Olsson, ska ni inte gå på handboll? Vi vill gå på handboll, jag har två biljetter. Och det visade sig att det var till PSG's Champions League-match mot Barcelona, så det var ju som crème de la crème.
Verkligen.
Och då åkte jag och tog med mig Långelund, som är tidigare gammal linjespelare i Lugi. Han håller på Lugi. Och då drog vi till en liten arena som heter Stade de Pierre de Coubertin. Som var en liten sån gammal lada, du vet, sådär Maranata-lada. Ja. Som de lirade i PSG:s handbollslag mot Barcelona i Champions League-spelet. Det var fullsmockat, det brukar det inte vara. Det var Staffans fru Marie som kom ut med biljetterna och som vi satt sedan om, och som berättade att det är sällan fullt på deras ligamatcher, men det var fullsmockat nu, ett jäkla tryck och bra handboll, som Bengen hade sagt.
Ja.
Så att det var jättekul. Och sen så var det ju då ett enormt VIP-rum. Jag måste ändå bara ta det här, ett enormt VIP-rum där man gick ner och man fick göra champagne. Och så var det ju massor med snittar och grejer, fina grejer. Och det som är lite roligt är att handbollen är ju så, ja, du vet ju hur den är, snäll och vänlig och trevlig. Så efter matchen då gick några av spelarna i PSG runt där nere bland VIP-folket och hälsade på alla. Utan att man... Så han kom fram till mig, vad heter han nu? Luc Abalo, kommer du ihåg, va?
Ja.
Han hade spelat matchen. Hej, hej, sa han. Hello. Hälsade mig och Lund, vi stod som där. Det var lite som Cristiano Ronaldo efter matchen skulle gå runt och hälsa på folk där i någon sorts lounge. Ja, hej, så ja. Mycket, mycket trevligt. Så jag pratade med Olsson och då berättade han att han låg efter något avsnitt, så jag vet inte riktigt när han hör det här. Men att han ändå var på gång och att han lyssnade. Så det var, och han hälsade så gott också. Så det var skönt ändå att kolla upp folket, som man har tjänstefolket.
Ja, verkligen. Det måste.
Men en jäkla match. Jesper Nilsson är ju svensk också, linjespelaren i PSG nu för tiden. Han spelar hela andra halvlek, kan man vara. Men det var ju alla de, fattar du, det är ju liksom alla de stora franska stjärnorna som spelar där.
Alla de fina.
Mm.
Men du, det var, ja, men det, var det du som har lagt ut den sekvensen där han gör mål?
Ja, det kan ha varit Lund.
Ja, det var det kanske. Ja. Det var det. Jag tittar på den många gånger. Mm. Alltså tala om att vara markerad, att vara fasthållen och ändå liksom kunna ta emot en boll, lägga sig ner och så liksom med vänstern från sidan drämma in en boll i mål. Ja, det är det.
Olsson, eller vad säger jag, Lund som inte hade varit på handboll på den nivån på länge. Han var ju också oerhört förbluffad. Nu satt vi rätt nära också. Eller alla satt nära, det var en sån liten här. Ja. Han var oerhört förbluffad över hur jäkla mycket stryk de fick. Och ändå, det vi har pratat om tusen gånger, var reste sig upp och som ingenting hade hänt. Och du vet, de här killarna, de bästa i Champions League-spelet, de är ju, alltså det är ju 100 kilos dyra.
Ja, så
är det. Enorma, stora. Så det är, ja, det, men det är coolt att se, häftigt att se. Här bara Champions League är rätt cool liksom turneringen. Det är liksom 8 lag i varje grupp och det blir väldigt mycket matcher och så. Nej, rätt riktigt coolt. Det är den här tuffa mötet. Det var Barcelonas första förlust i gruppen. Som även innehåller Kiel och några till. Så att det är en Veszprém också för den delen. Så det är en tuff grupp. Ja, det var häftigt. Jag var på handboll i La France som ska faktiskt arrangera. Är det VM eller EM nästa? Jag tror det är VM. Som de ska arrangera här i vinter. I La France. Mm. Så är det, Olsson.
Mycket bra.
Mm.
Och ja, ska vi tala något om matchen, om fotbollen, eller ska vi gå direkt till Budapest eller ta allt i ett svep? Eller hur?
Ja, du, vi kan ta vad du vill. Men, nej, men det har ju varit lite vemodiga dagar för mig. Mm. Vi kan ju börja där innan vi pratar om sånt som är roligt. Det har ju varit de sista dagarna på TV4 med mina fina arbetskamrater. Det var lite halvjobbigt. Eller det var ju jobbigt.
Mm. Jag kan förstå det.
Helst, alltså man vill ju sluta själv helst. Det är ju det är ju det som man hellre liksom känner att man kanske skulle göra, men nu var det inte så. Och så jag visste ju hur det var, men det var, jag tyckte det var lätt att jobba och hela veckan så var det liksom bara att köra på även om alla fotbollsspelare i landslaget och Bodell, PR-chefen och Lund såklart och alla andra journalister bara på att det är sista resan och du vet de på så de lätt kan göra det sista nu så det blev lätt påminn men inte förrän matchdagen så kändes det ja men det här är lite jobbigt nu alltså. Mm. Så, och det var det också det var jobbigt men det är ju mest jobbigt att man inte ska, jag kommer nog åka på massa matcher och sånt också på alla olika sammanhang, det kan man ju ha och missa upp sig om man har varit med så här länge. Det jobbigaste är ju att man inte får jobba med liksom, typ med Olof och massa andra och göra det man har gjort i 23 år liksom.
Ja.
Det känns jobbigt.
Ja, jag tror kan jag fatta det. Jag var det precis tvärtom för mig. Jag la ju av med landslaget och fotbollen frivilligt ju.
Mm.
Och som du säger, jag saknar inte matcherna precis, eller gå på hela detta det, så. Men jag saknade det där som vi hade. Då är du, jag, Långe Lund och framförallt Lyr, Mattias Lyr. Och sen kom ju Disco in på slutet där också, de sista åren. Det var ju väldigt roligt. Det var ju många
Gnabbet
gånger man, ja, precis. Det här gnabbet, retningarna och den där middagen på varje bortamatch som... Ja, det var väldigt, väldigt roligt. Man hade
vi hade en fin sittning i Madrid.
Det var i Madrid, ja. Jag landade från Los Angeles och såg min telefon liksom 5 missade FaceTime-samtal från Olof Lund. Och så bara satt och tittade att jag fan, klockan var där de är nu. Oh, här är ju nu klockan 1:30. Nu är det på gång, liksom. Så jag är dum nog att gilla en bild. Så han har lagt av. Men så är jag dum nog att gilla en bild på hans Instagram-konto, då dyker det upp. Så det såg jag direkt kom liksom, nej, tänkte jag, jag pallar inte att sitta i en Uber in från Newark-flygplatsen och höra detta. Jag har ju själv varit i den situationen, så jag visste, sen började komma sms, svara på FaceTime Olsson. Kunde höra Olofs, så då skrev jag att jag sitter i bil och äter middag. Sen dog det. Sen dagen efter, det var inte så jäkla många mejl som kom dagen efter från Långelund eller någon annan för den delen.
Nej.
Verkar som ni...
Vi hade restdag.
Bivack.
Ni hade restdag, ja. Mm. Nej, vi var ju på, när jag talade om sådana sittningar, vi var ju på ubåten.
Ja, men heter först, det ubåten?
Den vi kallade på ubåten, UC61 där vi var sommar sen. Och där är det, handlar ju om att, ja, det är högt vatten som burer så en gång. Så där handlar det om att överleva helt enkelt. Antingen så gör du det eller så gör du det inte. Men vi hade inlett på, eller först var det ju handbollsmatchen, sen var vi på något som heter, vi fått rekommenderat från Johanna Frendén. Sägs att det var ett Zlatans favoritrestaurang när han bodde där, som hette The Market. Mm-hmm. Vi fick en, det var jättegod mat och så, det var inget absolut så, men vi fick ju en nybörjarservitris. Ja, hon var så fruktansvärt dålig, hon hällde sås i mitt glas vin, tog vinglaset, skvalpade av lite grann, linigt vin från samma flaska utan att säga, ja, hon var så dålig, hon kunde ingen engelska och var nervös. Så till slut så alltså, stod det mellan mig och Lund om vem som skulle läxa upp någon hovmästare. Så Lund tog på sig det. Så sen kom det en indisk hovmästare. Mycket, mycket trevlig och vänlig. Och sa som det var att hon var ny och sådär. Och ja, jo men vi får ju ändå... Det. Look at the prices you charge, sa Lund. Vi fick ingenting. Ja, det var fruktansvärt dåligt. Men då så styrde Indien upp det. Och bjöd på drinkar och allt möjligt. Så det var ju liksom, ja, de som dricker sånt. Och mat och efterrätt och kaffe och så. Och han var villig att ta något varv till innan vi sa, nej, nu måste vi gå. Och då åkte vi till ubåten. Så man hade en ny bartender, inte samma som senast. Så han var lite mer lågmäld och sa att polisen har varit där mycket, när Jan som han hette förre bartendern, så det här var ett kaos. Det ligger liksom mitt ibland lägenheter och sådär, som ett hål i väggen. Så vi kan inte spela lika hög musik. Men vi tog över och jag spelade Daniel Ander. Ja. Det var kanonmusik. Och körde lite musik där inne. Disco var också med. Mm, då ringde vi ett samtal till det, men du ville inte svara. Vi ville bara vara lite trevliga.
Jag har ett samtal sen så efter ett tag när Olof Lund hade skickat, så då kom du bilderna ut. Jag tänkte, tack Mats för att du inte svarade. Jag såg de bilderna och tänkte, herregud, vad skulle jag sitta och säga?
Istället så ringde vi upp Rackar Alex och han svarade.
Jaså?
Mm. Vet du vad Rackar Alex är?
Nej.
Det är Pileby, Axel Pileby.
Jaha.
Han kallas bara Rackar Alex nu.
Jaha, Pileby. Mm. Ja, han svarade. Och mitt i natten då, det måste vara mitt i natten i Sverige.
Ja, jag var lika mycket mitt i natten som det var i Paris.
Mm.
Och han, nej men han svarade. Och vi tog ett snack med honom. Så det var en del av hela den här resan som det kan vara roligt. Så det är klart att det var, jag tror att vemodet är rätt ord. Och inte så mycket igår heller när vi gjorde de sista sändningarna. Men jag gick liksom till rummet i natt och bara kände, fan, nu är det liksom over and out. Ja, det var som låg på sängen och, ja men det är ju, jag gick ut och somnade, det var omöjligt. Och när jag väl somnade sov jag uselt. Och jag sover lätt och bra annars, men det var tungt. Men nu är det gjort och nu är det bara till att blicka framåt.
Mm. Så vad blickar du framåt mot då?
Ja, det får vi se.
Nu är du ju hemlighetsfull. Mm. Jag läste intervjun som Petra Thorén gjorde med dig i Aftonbladet.
Mm.
Det var lite hemlighetsmakeri.
Nej, kan... jag sa ju som det var att jag inte kan säga vad det är. Jag kan inte ens säga det till dig fast jag vill.
Nej, jag vet. Jag kan inte säga det. Att inte en lyssnare kanske tror att vi är innan och efteråt. Men inte ens det. Jag har inte lyckats pumpa ur någonting. Nej. Om detta.
Det är svårt.
Det enda jag vet är att du kommer med din dotter till New York imorgon, torsdag. Mm.
Nej, fredag.
Fredag? Kommer du på fredag?
Mm. Mm.
Då har jag missuppfattat allt.
Ja.
Ja. Då får jag skriva om i min almanacka. Ja. Vi kommer fredag och åker hem fredag,
sent,
måndag.
Kommer sent fredag och åker hem jättesent måndag kväll.
Ja.
Men låt mig också ta tillfället i akt att ändå tacka alla oerhört vänliga människor som har hört av sig eller via framförallt sociala medier. Herregud, jag tror liksom det var något inlägg på Instagram här som jag ska kolla här som kvällen efter som, ja, över 3000 likes. Det är ju ändå rätt mycket för vår lilla mig.
Det var rätt mycket.
Det är rätt mycket med över 150 kommentarer och alla är ju väldigt vänliga och det har varit likadant på Facebook och på Twitter och sådär. Supervänliga. trevliga. Och det är ju skönt att sluta med. Det är skönt att sluta som med de orden och inte med att de tycker det är jävligt skönt att bli av med mig. Så det är ju, det känns ju faktiskt bra. Så om ni lyssnar på detta, tack så jättemycket.
Det tycker jag var lite fint att det var några sådana kollegor som inte riktigt hade varit med i våra fotbollsresor och sånt som hade lagt in och så vidare. Det tyckte jag var lite bra också.
Många yngre kollegor som det är ju också att rätt, ja, det har du säkert varit med om liksom, men som ändå har skrivit att man fattar inte att man är gammal heller liksom. Jag har växt upp med dig och alltid sett upp till dig och därför blev jag sport, du vet. Därför ville jag börja jobba med TV och så. Det känns ju nästan som att man blir lite smått rörd och generad. Men det är ju ett, är ju tecken på att man är gammal, och två, så är det ju väldigt väldigt roligt att höra på något vis. Men nu är det som det är, Olsson. Nu allting tar alltid slut. Nu får vi gå vidare.
Okej.
Det så är det. Så får vi starta det här, jag släpper bomben direkt i podden, det vet man aldrig, men inte i den här.
Nej. Direkt, ja.
Ja. Så jag ska till, ja, men jag ska till New York, det ska jag med Vilma några dagar. Det ska bli väldigt trevligt, hon är oerhört laddad. Men så har det varit fotboll.
Precis.
Igen. Och vi Frankrike-matchen, den pratar vi inte, vi nej, men den har vi inte pratat om, eller har vi?
Nej,
det?
Den har ju inte spelat.
Nej.
Nej.
Nej, men här, men alltså, du såg ju själv.
Ja, så första halvlek tyckte jag helt fantastiskt. Jag satt och tänkte, herregud, vi kan vinna detta. Men så tänkte man, det ska man kanske inte. Så började jag känna lite att 1-1, det är inte helt fel ändå att åka till Stadion, eller att åka till vad heter den? Den heter inte Stadion, så jag är där ute i förorten. Att åka dit och ta en poäng, det är fan inte dåligt.
Men nej, sen, den heter Stade France dessutom.
Det gör det.
Ja, i Saint-Denis. Men jag tänkte när han gjorde den här fantastiska häxpipan från Emil Forsberg. Det var ju helt, man fattade ju ingenting, och det var helt fantastiskt. Jag vet inte vad de amerikanska kommentatorerna sa, om du såg dem på amerikansk TV, då har ingen aning. Vad sa de då?
Ja, om vad? Om häxpipan?
Ja. Frisparken.
Ja, de sa inget speciellt. De var mest bara imponerade. Jag satt mest och retade mig på att det var en... Jag kände inte igen dem. Jag vet inte om det är annorlunda sändningar eller så ändå. Men jag kände inte igen någon av kommentatorerna. Framförallt bisittaren var skotte. Och han sa hela tiden och pratade om... Han nämnde inte Zlatan Ibrahimovic en enda gång. Han bara talade om liksom, det här svenska laget. Det är som alla svenska lag. En samling. Springer hårt och mycket och fort och spelar med hjärtat. Jag sa, men herregud, ser du inte matchen? Ser du inte att någonting har hänt från förtiden? Så, det här är typiskt. Och så sa han, Johan Mjällby. Mjällby, he's the typical Swedish player. That's how they all are. Till slut satt jag så högt. Men för helvete. Titta på matchen, och så säger han som var vad heter det, refererade, så säger han bara, but what about Henrik Larsson? Well, so that was a player, he was a goal getter, yeah, there was nothing wrong with him. Ja, men detta såg du, han var en annan typ då liksom. Han var helt inne på detta, och det är typiskt, och nu är det många stjärnor som har lagt av. Han nämnde inte Zlatan. Det är många stjärnor som har lagt av, men nu ser man, nu är det ett kollektiv, typiskt svensk lag som springer och inte tekniska och så vidare.
Men det coola är ju att det är ju det de är. Alltså,
exakt,
det är ju snarare tvärtom, jo visst, kollektivt och så. De spelar som ett lag, och det kan man ju definitivt, det kan man inte undgå att de gör. Men det här är ju ett, det är ju skön fotboll det här.
Ja, jag var väldigt in på första halvleken, så att det är Jesus, det här är riktigt, riktigt bra. Men så är det. Det är som någon skrev, och det var Mattias Lyre som skrev, hedersamma förluster, det är de värsta. På något
jo, sätt. Men det här är inte ens en hedersam förlust, för att det var alla trodde att vi skulle förlora.
Ja.
Fattar du vad jag menar? Alltså det här var ju så... Jag är inne på de som tycker att alltså hellre det här som ger oss hopp om en framtid än det vi har sett tragglande de senaste åren, som liksom har varit en sorts enmansshow och där vi hade svårt att liksom besegra vad som helst.
Ja.
Nej, men det har inte varit, och de har inte haft kul. Det är ju det de har, jag kan säga det direkt. Det är kul att titta på träningarna, för man, det smittar av sig. De har så jävla roligt tillsammans. Det finns liksom ingen som är bakbunden. Det finns ingen tränare som är snarstucken och som är, ser spöken mitt på ljusa dagen, som det trots allt har varit. Utan han är snarare tvärtom extremt öppen med allt och alla har svarat på alla frågor. Och det är, de gör ju som han säger. Det är ju, nu spelar de ju en fotboll som... Du kunde förmodligen inte se den här matchen mot Ungern som var lite speciell.
Nej, den såg jag inte.
Ja, men alltså, det var ju... den typen av matcher hade vi också svårt att vinna under de närmaste åren. Men nu var det ju... inte snack om någonting. Det var liksom fullständigt överlägset svensk lag mot Ungern borta som lätt vann med 2-0. Mm. Och det kunde bli 3 eller 4-0. Det var liksom sprudlande fotboll, fint passningsspel, attacker upp från olika håll, annorlunda anfallsspel, alla deltar, alla tycker det liksom, ja men det är häftigt. Så jäkla häftigt att se. Och det är, och hellre, jag säger nog hellre, alltså visst, de förlorade. Ingen hade räknat med att de skulle ta en poäng. Ingen. Nobody. Och därför så tycker jag ändå att all right, om man nu ändå utgår från att det skulle bli förlust, så hellre en gnutta hopp, eller rättare sagt en gnutta. Kan det vara en jäkligt stor gnutta? Mm. Ja, men, så det här var ju skithäftigt, tyckte jag. Det hela den här hösten har varit, det blev bättre och bättre och finns ju nu liksom rätt, men det är inte rätt coolt. Vi hade spelat med en fyrbackslinje eller fyra backar där det liksom tre med U21-spelare. Ja. Ingen satte knappt en fot fel. Vi spelade med Jakob Johansson som debuterade i A-landslaget. Alltså på centralt mittfält med Paul Pogba. Han var ju hur bra som helst. Mm. Våga, du har ju själv skrivit om detta 1000 gånger. Det måste finnas möjlighet och mod till att inte låta spelare sitta på en bänk tills de är 27.
Nej, exakt. Nej. Vad mest jag tänkte när jag sett dem här, jag såg Frankrike-matchen och sett runt. Alltså det är ju bara bevis på att om man ger vissa får chansen, de tar den. Tar möjligheten att göra någonting av det. Så är det sen kvittar hur ung man är. Eller hur, och det, alltså tänkte det om någon för tidigare hade satt in en debutant, hel debutant på mittfältet mot Frankrike borta i VM-kval. Det kräver både mod och en del fingertoppskänsla, naturligtvis.
Det gör det också. Och jag pratade med Victor Nilsson Lindelöf om detta. Och då blev han arg. Inte på mig så mycket som på... Men han var förbannad på att vi så många år har bara pratat om ålder. Eller, jag sa vi och vi. Det är väl förbundskaptenen som har tagit ut laget. Jo, det höll jag med om. Att det har varit så mycket ålderssnack. Är man bra nog så ska man spela. Mm. Och inte att ja, men man måste ha rutin. Vad de måste ha, menar han. Det är inte säkert man behöver ha det. Och han är ju ett levande bevis på det.
Liksom. Ja, precis. Och tänk så dominant. Han är nu fan vad bra han är. När jag tänker på det. När man tänker på honom. Han kom in i det U21-laget. Han var inte uttagen från början. Vem var det som blev skadad? Var det Emil Kraft som blev skadad?
Ja, Emil Kraft som blev skadad. Ja,
och han blev inkallad som högerback. Liksom, ja, halkade in på ett bananskal. Och nu är han dominant i A-landslaget.
Och han var lagkapten hela andra halvlek.
Ja, just det. Ja, var häftigt.
Sägs att det är Sveriges yngsta lagkapten i eventyrna. Mm-hmm. Kan vara det. Vi är lite osäkra på om Tern kanske var det någon match. Men...
Patrik Andersson då?
Nej, han var senare. Okay. Men man vet inte om det är någon enstaka match som de kan ha varit.
Nej, det kan det ha varit.
Men, oj, vad händer här i huset? Ja. Folk nyser.
Men det är du som kommer hem och smittar dem med den ungdomska hustan.
Ja, jag vet ju det. Mm. Jo, vad var vi? Nej, men... Låt mig än en gång punktera detta. Det har ju tidigare många år varit så. Nej, vi ska inte kasta in den. Det är på Lagerbäcks tid. Men det var ju jätteofta så. Nej, inga unga spelare ska in. Det tar tid att växa in och sådär. Mm-hmm. Men om man aldrig får chansen, då har man ju inte en aning om det fungerar. Det jag skrev om det under sista Hamrén-tiden flera gånger i min blogg. Att, jo, den spelaren är inte tillräckligt bra för han är så ung, har ingen erfarenhet. Ja, men hur vet man det?
Nej, men
testa.
Det, jag vet. Det var ju...
Testa. Det går liksom, och det här är yttersta beviset på att det verkligen funkar.
Ja. Jag har varit en av mina käpphästar nästan alla år som jag skrev fotbollskrönikor. Testar man inte så vet man inte. Man kan liksom inte tro och hoppas på. Men så jag vet hur det var ju. Och inget ont om Niklas Alexandersson nu som var en trogen spelare som gjorde som Lagerbäck sa. Alla Men han...
Varför skulle du nu vara taskig mot Niklas?
Nej, jag är inte taskig. Jag säger det precis. Inget ont om han var jättebra när han kom in. Men det var ju alltid så att man säger, ja, fixa. Men sen blev det ändå så att Niklas Alexandersson kom in när det väl blev dags. Och han gjorde inget fel. Han gjorde, alltså, han avgjorde många av de där matcherna som vi hade så svårt att vinna. Du vet, 1-0 borta i 89 minuten någonstans i öst. Så, här. Så att, som jag säger, inget ont. Men jag tycker han blev lite symbolen för det. De tyckte, nej men vi vet var vi har honom. Vi vet vad han är. Och så där var det. Men det kan ju förändras. Titta här nu i det här landet. Jag tror att USA är...
Nej, jag sträcker upp en hand för att täcka en lampa. Ser du den där som är här? Du
ser din, jag ser den.
Lampa som skuggar Olsson tycker det är jättekonstigt. Fortsätt nu istället.
Nej, jag bara tyckte liksom att det tänkte när jag började prata om det här landet. Så kom det ändå, nej, sluta.
Ja, pratar du om ditt knäppa land istället?
Ja, nej men alltså, är inte USA det landslag som har spelat, som alltid kvalificerar sig till VM och gjort det i evighet, och sen går det oftast, gick det inte så bra för dem, men ibland har det gått bra och ibland sämre. Men i år, nu är det ju verkligen, nu hänger de på gärdsgården, förlorade hemma mot Mexiko med 2-1, ledde. Mexiko citerade, avgjorde slutminuten, och sen åkte de till Costa Rica och fick stryk med 4-0. Och Jürgen Klinsmann är alltså fortfarande förbundskapten för dem, och nu hänger han, jag känner som att det bara väntar på att han är som helst ska få kicken eller de ska byta ut om någonting. Han har ju plottrat med laget. Jag tror att ni har skrivit också om hur Janne Andersson, vår förbundskapten, har bytt mycket spelare och sånt här. Men herregud, Klinsmann, han går ut i en avgörande match med Mexiko och sen ställer upp ett 3-4-3 som de aldrig har spelat för, aldrig någonsin. Ja, efter 20 minuter så gick han ner till 4-4-2 och sen det, ja du vet det, han, jag vet inte vad han gör. Jag har alltid tyckt om Klinsmann, men det känns man inte, han behärskar inte det här riktigt. Och nu såg jag inte den matchen igår, men alla rapporter jag har sett och läst, och spelade USA håglöst, alltså ingen fight och vilja, ingenting. Och bara det är ju liksom själva essensen, har ju alltid varit det amerikanska fotbollslaget, att de ändå liksom har kunnat, du vet det här, det är amerikanska.
Men förlorade de mot Costa Rica med 4-0?
4-0.
Spela Medford.
Fullspänd. Gud att man aldrig glömmer hörnan Medford.
Nej, jag vet. Man vill ju veta om man spelade.
Ja, du, det tror jag inte han gjorde, va? Nej. Jag borde ha tagit reda på det. Nej, inte han. Men det var någon annan som hade spelat, gjort en himla massa matcher, som gjorde sin sista match. Eller kanske i Mexiko. Jag vet inte. Men nej, de hänger löst. Så att jag menar...
Och de har ju alltid gått vidare för att de har spelat mot vad vi tycker sådana dassiga lag.
Ja.
Men nu är det alltså inte säkert att de går vidare. Jag
nej, nu är de ner. Du började redan nu efter två matcher så börjar de räkna på målskillnad och hur ska de göra. Ska de...
Vem har de mer i sin grupp där då?
Ja, du säger det. Det är väl de där Trinidad och Tobago och det där gänget där nerifrån, de killarna. Och sen så kommer de vidare och får möta, det är alltid någon kvalmatch där de oftast får möta Kanada eller Australien.
Men oftast Australien.
Ja.
Det är sant.
Ja.
Alltså eller Iran.
De åker halva jorden runt och spelar en match där, sen kommer de hit och spelar en match. Ja, och bara lite lustigt. Så jag menar, vårt
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Det vi har gjort, eller Sverige har gjort, det är imponerande.
Och så åkte vi till Ungern, till Budapest.
Mm.
Och när vi kom ner där och skulle till Sveriges, på söndagen skulle till Sveriges träning, som låg bakom den där fina huvudarenan som är Ferencváros. Huvudarenan som är helt ny. Det är inte den gamla Netto.
Nej, vad det är, jag vet. Jag
såg jättefin Grubama-arena.
Ja, ja. Du har lagt ut en bild på Instagram. Mm. Jag tänkte, fan, den arenan har jag inte varit på.
Nej.
Den där var ju hemsk, den förra.
Den är hemsk, den här var jättefin.
Ja, ja.
Och då, vad fan har vi kommit in? Så att, fan, är det, det verkar vara match på den arenan. Ikväll. Kanske en konsert eller någonting. Jag fattar inte. Någonting är det. Så jag vill säga, jag tränar. Så tittar jag på text-tv-appen. Vad fan, de spelar ju nu under VM-kvalmatch. Det var ju de som spelade den VM mot Andorra.
Jaså?
På söndag, sen på tisdag skulle de möta Sverige.
Ja,
ja. Och det visade sig då vara en reset-match.
Ja.
För Gabor Kiraj, målvakten med mysbyxorna.
Ja, ja, med de byxorna. Mm.
Och ytterligare några spelare. Alltså det var lite lustig till sig med mycket folk. Och de hyllade stort och så. Men en lite speciell tillställning var det förstås. Men det som var häftigt var ju då att nya svenska spelare in. Spelar precis, alltså de vill spela ut Ungern. Och den här Sam Larsson, debutant. Har aldrig ens varit med på en januari-turné. Gick rätt in, sprang fram och tog en frispark som debutant. Det hade jag inte fått göra de senaste 10 åren i landslaget. Och ja, precis som Foppa inte hade fått göra det. Och satte den. Och vem satte en frispark i sin landslagsdebut?
Ja, det vet jag, för jag har läst om det. Jag hade inte kommit ihåg det, men det var någon
mot som... Förenade Arabemiraten borta 1990.
Ja, var Stefan Schwarz.
Mm. Mm. Lite samma grej. Ja, här kommer jag. Jag tar den här frisparken, tror jag.
Ja.
Det var ju jäkligt häftigt. Han var överhuvudtaget väldigt bra, Sam Larsson. Så, ja, men det är coolt. Cool grej. Och ännu roligare var ju att vi hade inlett dagen med att spela futsal med det så kallade journalistlandslaget.
Mm-hmm.
Vi var inte så mycket folk, så jag värvade 3 studenter via Twitter. Svenska studenter.
Ja, jag såg det. Jag har lagt ut, du efterlyste folk.
Ja, det var 2 svenskar och en... två svenskar och en...
Och Bellman.
En portugis.
En portugis?
Mm, som höll på Sporting, vilket jag inte Anders Andersson gillade. Men det fick han ta, för han var rätt bra portugiser. Och vi spelade ut pilkorsarna. Vi vann med 5-0.
Ja, jag såg
i deras egen gryta. I en liten, liten handbollshall. I det här Ferencváros träningscamp. Som var liksom helt svartklistrig på golvet. Vet, det kan bli så här gamla träplankor.
Ja, 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 ja.
Det var en riktigt sån gammal fin hall. Lukta skit liksom, men vi var mycket starka. Blev vi bjudna på lunch sen också efter det och fick en fin liten bok om Puskas. Mm. Ja, oerhört trevligt. Så vi man kan säga att Sverige nollade Ungern fullständigt under de här dagarna. 5-0 plus 2-0.
Mm. Var det inte dåligt?
Nej. Lille Anders var med. Han hade på gamla hussar, som vi säger i Malmö, som han tydligen hade snott ifrån pojklandslaget, en match i pojklandslaget för 100 år sedan.
Mm-hmm.
Gula och blå. Som man fortfarande är kvar, som man spelar i.
Wow.
Mm. Så var det. Det här ändrade grejer. Och till och med Lund var med. Lund gjorde mål. Lund är ju ingen... Ja, vi ska ju kanske då. Men nu ska jag vara snälla, ska man säga att han är ju inte direkt fotbollsspelartypen.
Nej.
Det kan väl ändå hålla med om.
Jag håller med om det. Jag var med då i Japan när de spelade och Magnus Hedman stod och kommenterade och sa att där kommer Olof Lund med det klassiska tandläkarsteget.
Tandläkarsteget, ja. Jag är lite oklar på vad det är för ett. Men det var...
ja, nej, men när man såg Lund så kom man, okej, jag förstår lite vad han menar.
Ja. Och han drog då iväg ett skott, Lund. Halvfri med målvakten när han blev frispelad av Anders Andersson. Och på något vis fick han någon sorts snedträff. Så att det var helt... Det var, alltså jag kallar det för balansskott finns, som jag aldrig någonsin har sett. Så att målvakten, en äldre herre med stor så här ungersk mustasch, kastade sig allt vad han kunde, så gled i ena hörnet medan bollen sakta men säkert studsade förbi honom i det andra. Ett klassiskt mål från islandslaget. Ja. Så till och med Lund gjorde mål.
Det var inte
mot dessa riktigt vassa ungrare som vi fick möta. Mycket vassa killar. De har varit med förut. Mm. Bastanta. Jag vet, linjespelare i ungerska landslaget i handboll, det är väl sådana.
Ja, ja.
Det kom in en sån med nummer 13 i den här matchen mot Sverige på topp, alltså forward. Med kvart kval och sådär i den här Sverige-Ungern-matchen. Och han såg ut att ha sett sina bästa dagar. Och då frågade jag Pontus Jansson, som ju spelade hela matchen och var bra han också. Du, det var en rätt bitig kille du fick in, kom in där, och han är ju skön, han är ju spontan, så han säger, jag såg honom och tänkte, fan, han, den jäveln hade ju inte platsat i A-lagsdivision 5 lagen. Så det är, och det är också lite så som det är i det här landslaget numera, att ja, men det är skön jargong, och vi är, trots att man ändå har varit kritiskt höger och vänster, eller bara Gretti som är lite smågnäller, så är det ändå, ja, men det är öppna spel. Jag gillar det. Jag gillar det. Det är kul att jobba med det igen. Mm. Mycket, mycket, mycket. Du hade älskat att vara tillbaka. Hade älskat det. Du hade älskat Jan Andersson också. Han är din typ.
Ja, men det vet jag. Jag tyckte mycket om honom i Halmstad. bra människa.
Vad händer i ditt land nu då?
Ja, du...
Efter vad? Alltså, den här liraren Steve Bannon, jag satt och såg på CNN.
Mm.
Vad är det för en snubbe här? Han ska alltså sitta i Vita huset den och ha en stor stark roll.
Ja, som de ska göra, sitta bara och dörrar ner från ovala rummet. Nej, jag vet inte. Han driver ju den här, en sån nyhet ju. Jag vet, vi hade väl en sån som skrev om politiskt korrekta medier. Jag tycker fortfarande att det var någon som skrev att du hatar uttrycket, jag hatar företeelsen, och jag tycker det finns ingen sån företeelse, för det, man får ju tänka på vad man läser och vem som gör ut det. Man kan inte tro på allt som skrivs. Och de här Bright Heart News, de har ju den bästa nyheten tycker jag, de hade toppade allting, stor rubrik: P-piller gör kvinnor fula och galna. Och så skriver de en story om det. Så här är nya rön som... Ja, då sitter vi... Ja, titta, det är för de killarna. Det är ungefär som du vet när den här... Som jag inte läser i Sverige, som heter Avpixlat. Som egentligen kan skriva rena lögner. Och ingen säger emot. Och så säger man, ja, det där är sanningen. Så där är det. Nej, jag vet faktiskt inte vad man ska göra. Men, och han är Rudy Giuliano som var borgmästare i New York. Och som var en väldigt bra borgmästare. Mm. Väldigt omtyckt, duktig. Jag vet när 9-11 var. Han fick ju så jäkla mycket beröm för sin kraft och allt. Och på den tiden, han var en väldigt liberal borgmästare. Han var liksom för abort och liksom, han var öppen. Öppen för allt, öppen för nya. Han har ju helt svängt nu. Nu är han ju... Den mest reaktionära höken av dem alla på något sätt. Aggressiv och arg. Och ibland känner jag att de skruvar klockan tillbaka. Det är som någon skrev att nu är det, när det var daylight savings time, att då skruvade vi, alla skruvade tillbaka klockan en timme. Men nu i USA skruvade tillbaka klockan 56 år eller något sånt där. Va? Det här är ju liksom sånt där som man kommer ihåg från 50-talet med Ku Klux Klan, och man kan tycka vad man vill igen. Man kan tycka vad man vill om politik, man har olika åsikter, men det som Donald Trump, hans sätt att bete sig, det har ju öppnat för en hel våg. Det bara väller fram liksom Ku Klux Klan-människor. Han, David Duke, före detta ledaren för Ku Klux Klan, som då är de var sådana som hängde svarta förr i tiden och går omkring i kåpor och bränner kors och sådär. Han tycker det är bästa som har hänt, äntligen. Nu kommer vi på frammarsch igen. Ja, men så intervju med folk som säger, ja, det här är rätt. Liksom. Det handlar om att, alltså, det skruva tillbaka, det är det de vill ha. Kvinnan ska vara en kärnfamilj, kvinnan ska stå vid spisen hemma, ta hand om mannen, ska jobba. Och man ska tydligen bara ha sex inom äktenskapet. De vill ju förbjuda abort. Det finns en sån gammal rättegång, Roe versus Wade heter den, där man kom fram till att det är okej för en kvinna att göra abort. Men den vill ju Trump vända på och säga att det är straffbart. Man ska inte ha den, man ska ta bort det. Och de vill heller inte att staten ska betala för Planned Parenthood. Det är som typ är en sexualundervisning. som jag har fattat det rätt, så ska man, det blir som förr då, kvinnor får göra egen abort, skummen, klädhängare som det gjordes på 40- och 50-talet, eller åka till Mexiko eller åka någonstans och göra sin abort. Att jag tycker det är, när man ser de här människorna, Rudy Giuliano som varit gift 3 gånger och var otrogen mot sin fru, och Trump som varit gift i höger och vänster, jag tror inte han enbart har haft sex inom äktenskapet genom åren, om man säger så. Så att de lever inte riktigt som de lär. Det är så mycket hyckleri i allting.
Men i land, alltså kan man, då när det väl har hänt och ni sitter där med, men när ni sitter där liksom med verkligheten, är det, finns det oro hos folk, eller är det, kommer du att kunna gå så långt så att det du säger som låter som fullständigt ofattbara företeelser i dagens verklighet, kommer det liksom att bli verklighet?
Kan bli det, men det är ju så att det är så många av de här lagarna, eller ja, som är delstatslagar. Varje stat har sin egen lag. Där kan då inte Donald Trump som president gå in och säga nej, ni får inte ha samkönade äktenskap. Det gillar inte jag. Det ska vi ta på. Men det kan han inte säga till om, för det har varje stat har ju redan bestämt det. Och det sa han bara häromdagen att okej, okay, I give up on that, för det är redan klart. It's done deal. Jag har inget emot det. Det kommer att funka. Men han ska ju gå in och försöka få påverka varje stat att ändra abortlagarna till exempel. Och riktigt, jag förstår inte riktigt vad det problemet är. Jag begriper inte.
Nej.
Men vi är ju uppvuxna i ett ganska frisinnat land, eller har varit i alla fall, men det finns ju samma strömningar i vårt land också. Så att,
jag kan inte just mot exakt det, men det,
nej, jag, inte mot det, men det finns ju,
men främlingsfientlighet och annat skit. Ja, men muren, okay. ska muren byggas eller inte byggas? Det är som man har pratat så mycket.
Ja, det är olika bud om detta. Jag tror jag läste att det skulle kosta 800 miljarder kronor att bygga den, och jag tycker man kan lägga de pengarna på något annat. Och han har sagt nu, Trump, att nej, det kan bli ett staket på sina ställen istället. Men häromdagen såg jag bara, jag satt han i tv och sa att no, I'm gonna build it. I'm good at building. I'm a good, det har jag gjort hela mitt liv. Jag kan bygga, jag kan det här. Men jag vet inte. Vad gör det då? Hur hög ska den muren vara? Den får ju vara liksom 100 meter hög. Titta, den här muren som gick i delade Tyskland i så många år. Mm. Folk klättrade över den och tog sig in och ut som de ville. Mm. Att in kanske, det var väl ingen som flydde in till Östtyskland, men de flydde därifrån. Mm. Så allt sånt går ju. Det är så mycket. Sen tror vissa att det blir inte långvarigt. Men han har ju hittat sig själv igen. Han såg ju väldigt spak ut när han var i Vita huset och träffade Obama. Väldigt tyst, låg med, och efteråt sa att well, the president, he's a good guy. Och han har ju, då har jag ändå kallat honom för både det ena och det andra. Påstått att han var muslim och att han var född i Kenya och inte var en riktig amerikan. Men jag tycker ändå Barack Obama visade sin storsinthet genom att han satt där och tog honom i hand och sa att we gotta work together as Americans, we're the best nation, bla bla bla. Så. Men nu är han lite kaxigare igen, tycker jag, Trump, och håller på att ska nu göra det här, göra det här.
Mm. Usch, jag vet inte vad jag ska säga. För mig låter ju, det låter som att det inte är på riktigt. Att det inte ens har hänt.
Nej. Och sen finns det ju en, han är ju väldigt emot kvinnor och framförallt kvinnor inom medierna. Det finns en som heter Megyn Kelly som han bråkade väldigt mycket med. Hon har kommit med en bok nu där hon skriver, vilket inte kom fram då, där hur han ringde sin kompis Roger Ailes som var chef för Fox News, och sin kompis Rupert Murdoch som äger hela Fox News och driver alla de här hemska tidningarna i England, The Sun och de här. Han är också med nu. Det var en billig tidning då, där Murdoch satt med Trump och de diskuterade pressetik och sådana grejer. Och han fick då dem till, och han hotade ju henne, skickade tweets till henne och skrev att om du inte lägger av med detta, jag kommer unleash the fury, typ, att jag kommer och släppa lös hela mitt Twitterfölj. Och det gjorde han också. Det var ju flera tusentals tweets som fick. Hon blev hotad till livet. Hon fick ha livvakt och så vidare.
Wow.
Och ska han köra med det nu också som president? Men det sa hans presstalens kvinna, som är en kvinna, att nej, det kommer han inte göra. Det finns andra regler. Han kommer att se, kommer att göra så. Men jag vet inte. De som röstar på honom och verkligen trodde benet på honom, de blir väl besvikna om man inte går ut och rensar upp och sätter Hillary Clinton i fängelse och så här. Det... Men annars så, jag vet, folk är väl med att jag såg fast en jättebra dokumentär, finns som heter 13. Som handlar om hur många svarta amerikaner, unga män som sitter i fängelse. Och allting började när Richard Nixon kom. Och då visade han gamla tal som Richard Nixon, före detta president, höll. Han lät nästan som Donald Trump. Han stod och talade så, lag och ordning, jag ska fixa detta. Vi måste ta bort drogerna, droger ska bort. Och du vet, det räckte ju, det visade, satt ju unga killar som fick 15 år i fängelse för att de hade haft ett gram hash i fickan och så vidare. Så nu sitter det över 2 miljoner i fängelse i det här landet. För 30 år sedan var det kanske 200 000. De har liksom fyllt på det här.
Ja. Ja, ja. Det är väl lite som...
Och då har blivit, inte... så, de jagar ju svarta, och någon stod i tv och hade en, sådär, en kvinna med gevär på ryggen, nej, en man var detta, som stod med gevär på ryggen och sa, nej, det gäller, vi får ta på the niggers, vi får fan börja ropa åt dem och hetsa dem lite, de ska inte gå, komma och tro att de ska kunna gå som vanligt folk på trottoarerna, liksom.
Nej, men det slutade
kanske. Nej, men det var ju, det är sant, i södern, Mississippi, Alabama, där nere, det är... Så rätt vad det är så hänger de väl någon. Och även här i New York har du varit på skolorna och folk kommit Make America White Again. White Power, alltså vit makt, den där vit maktrörelsen. Så. Ja, det är inte så trevligt. Men annars så folk
här... Man vill ju inte ens åka dit, känns det som.
Nej, men vadå? Det är som vanligt. Det var ju många som inte gillade Richard Nixon och många som inte gillade Ronald Reagan. Men landet var ju som det var ändå. New York är ju New York på något sätt. Va? Det är, som jag säger, jag var i Los Angeles förra veckan och där är det ju, det är Los Angeles och New York, och däremellan är det någonting helt annat. Ett helt annat Amerika än det vi har här.
Nej, men så. Och fy fan. Ja, på tal om tråkigheter så har vi ju, sen vi pratades vid senast, haft två stycken som har lämnat oss. Och ja, det var ju lite dina killar.
Ja, du menar ju, det är ju många andra. Vi kan ju ta ju hela Leonard Cohen och Leon Russell, hela det.
Ja, nu tänker jag på svenskarna.
Du tänker på Malmö-gänget där. Ja. Alltså, det stod ju Jacques Werup, poet med mera. Men han hade också ett band som hette Werup Sjöström-kvartetten eller kvintetten. Och jag hade mycket att göra med dem. Jag jobbade på tidningen Arbetet som Malmö-reporter, så var väldigt mycket aktiviteter och skrev mycket om dem och så vidare. Och det var ju Jacques Werup som i sin bok, vad det nu hette, som handlade om Malmö, som är väldigt, väldigt bra, som skrev om det när han gick och såg Malmö FF och sa det liksom, gå på match i en sån rockarjävel. Mm. Det är faktiskt det bästa Jacques Werup har skrivit. Och sen dog Åke Kato. Alla minns, alla kommer ihåg honom från sketcherna med Sven Melander i tv och sånt
där. Ja, man är ju hyggligt... Jag är uppe i ålder, så gör man
ja, det. Exakt. Ja, ja. Det, om du får vara under 40 i alla fall, kanske. Eller sånt där. Men han var ju också en väldigt älskade sin hemstad Malmö och skildrade den väldigt mycket. Gav ut några väldigt fina bilderböcker som handlar om Malmö. Men framförallt, när jag blev anställd på Expressen 1974 så var det Åke Katos tjänst som jag fick. Expressen hade ju en grej att man fick inte bara göra en sak, man skulle göra allt. Så att när jag anställde så man skulle inte bara skriva musik. Jag fick börja med att ringa och ragga på nyheter och skriva om, jag vet, allt teater.
Ja, jag har också gjort det. Ja. Har det hänt något? Man ringde, Ljungby.
Ja, exakt.
Ljungby polisstation. Ja. Ja, har det hänt något? Nej.
Okej.
Okay. Eslövs alltså, polisstation. Ja, har det hänt något? Jag var en bil som körde i en lyxstolpe, var någon fyllig hund. Ja. Det var mycket sånt.
Men, och det, och Åke Kato ville då bara skriva kåserier, som det hette på den tiden. Ja. Och Aftonbladet erbjöd honom en tjänst som gick ut på stod att han skrev, skulle skriva 3 kåserier i veckan. Och Ja, så han gick över till Aftonbladet. Plus att han fick, på den tiden var ju Expressen en stor makt inom media, så att man fick ju heller inte vara med i TV. Du vet, man skulle ha speciella tillstånd, och jobbar man på Expressen så var det exklusivt Expressen. Man skulle bara läsa Expressen om man ville läsa Åke Carter eller vem fan det nu än var. Men Aftonbladet lät honom göra andra saker, så att han började översätta pjäser och komedier och sådana grejer. Plus att han då hamnade på Aftonbladet. Och då blev det en, i alla fall, det blev en tjänst ledig på nöjesredaktionen. Och den fick jag.
Jaha. Mm.
Så jag efterträdde typ Åke Carter på Express.
Ja, det är lite stort ju.
Ja.
På tal om att man kan ramla in på olika sätt. Eller hur? På tal om 1974 och 73 så var det lite kul att på presskonferensen inför unga matchen. Det här är ju ett tecken på att Jan Andersson är lite, åtminstone min generation, han är ju något yngre än vad du är, sa han när unga frågade, här är det ju många ungerska spelare och nu är det ju då en testimonial match för den spelaren. Det är några speciella ungerska spelare du tänker på, att många matcher mellan Sverige och Ungern, och så sa Jan Andersson, nej, den enda match jag minns, och detta säger han på engelska lite roligt, the only match I can think of is a qualification match in 1973 when Ralf Edström headed in an equalizer after a long ball from Ove Gran in Budapest. Och då satt liksom med unga, och de tänkte, de här unga ska få liksom, de skrev ner de här namnen. Men det är, och det finns en liten anekdot i samband med det målet som Ralf gjorde, 3-3-målet. Vad händer, Olsson?
Nej, jag bara tyckte dörren var stängd. Eller? Mm.
Ja, men då det var ju 3-3, det var ju därför vi gick, tror jag. Till slut blev det ju en match mot Österrike sen i Gelsenkirchen i Tyskland. En helt avgörande kvalmatch, för det var samma målskillnad och samma poäng. På den tiden var det så. Men då,
i varje fall... Nu kommer jag resa mig i det här, för att Städerskan har rätt ut en ny sladd. Jag måste hämta.
Ja, men i varje fall så kom den här långa bollen från Ove Gran som Ralf Edström nickade in. Och det enda han gjorde var den där segergesten när han lugnt och sakta gick med sträckt arm och knuten näve, som han gjorde i samband med mötet med Västtyskland i VM 1974 när han gjorde ett mål på Sepp Maier. Tidigare hade han jublat mycket mer vilt, men nu gjorde han inte det. Och vet du varför?
Nej.
Jo, för strax innan målet ville han bli utbytt för att han var lite risig i kistan.
Jaså?
Och inte så lite heller. Och nej, ville bli utbytt för att gå på damrummet.
Ja.
Men det blev det inte. Och då han ville inte göra några stora rörelser, för då fanns det risk att det skulle hända saker.
Har du hört det nu eller kommer du ihåg det?
Nej, jag kommer ihåg. Och Ralf var i programbladet, tog de upp en massa kända svenskar. Det var en stor bild på Ralf Edström och en väldigt liten bild på Zlatan Ibrahimovic. Och Ralf var väldigt stor i ett gediget programblad där de även hade bilder på, hör nu här, Abba, Tommy Svensson, Volvo och lite sånt, Raoul Wallenberg och Anders Frisk.
Jag såg det, någon hade lagt ut på Instagram.
Ja, det var jag som hade lagt ut det. Det var väldigt roligt. Ja, det var väldigt kul. Jag var bara inne på Jan Andersson när han och en annan sak som är, och jag ändå vill fortsätta hylla Janne, som är liksom annorlunda jämfört med den förra förbundskaptenen, det var ju att bland annat kom det upp en fråga om vem, han och Gran satt på podiet, så kom det upp en fråga om vem kommer att vinna, vem vill ni ska vinna mellan Halmstad och Helsingborg, de spelar ju kvar till Allsvenskan. Det blir ju oerhört dramatiskt. Ja, men då sa ju han att nej, det är klart jag vill att Halmstad ska vinna. Ja. Och Garnen skrattar till och vill ju tvärtom, han är från HIF. Ja. Men den förra förbundskapten hade ju aldrig svarat på det.
Nej.
För han hade tyckt att det var känsligt då. Men den här är ju mer ärlig.
Ja.
Det är inga konstigheter, han är ju från Halmstad och jag har varit tränare i Halmstad bollklubb och sådär. Så att det är stor skillnad. Ja. Väldigt stor skillnad på hur det var tidigare. Hur är det med...
Hur är det, hur går det i den matchen då? Det har inte en viss fördel av att spela till Allsvenskan. Det är ju ändå en viss skillnad, även om de har varit jäkligt dåliga hela hösten. Så.
Det är en liten usel sanning att det är alltid de allsvenska lagen som vinner de här matcherna. För så är det ju inte. Senare tid har det ju varit rätt mycket 50-50 faktiskt.
Mm.
Men... nu så i det här läget, Halmstad har ju varit på nedgång lite grann.
Ja, väldigt. Jag begriper inte det riktigt.
Så nej, jag tror nog att Helsingborg ändå ska fixa det, men däremot har ju Helsingborg visat sig att vara som sämst i Allsvenskan när det har gällt som mest.
Det har gällt som mest, ja.
Så jag är inte helt övertygad. Jag tror till och med det kan bli väldigt jämnt.
Ja. Sen såg jag en intervju, den, jag tror Fotbollskanalen hade tagit den också. Jag tror jag såg den först i Dagens Nyhet om ordföranden, som talar med HIF om att nej, det är inte så riktigt vi tänker en match i taget. Men framförallt, Vi ska alltid vara topp 4 i Allsvenskan. Det är vårt mål om det händer 2018, 2020 eller 2022. Det är inte så viktigt. Men vi ska dit. Och jag känner, okej. Har man inte hört den för väldigt många gånger? Och vad säger då folk som håller på? Jag säger, vi ska vänta till 2022. För att folk har misskött föreningen så länge och så många år. Tänk 2011, det var väl då de vann, va? Var inte det? De vann allting, kuppen och allsvenskan. Och de hade hur mycket pengar som helst. Alla pengar är ju slut nu. De är tvärtom, de har ju skulder igen på 4-5 miljoner som de inte vet vad de ska.
Ibland det går det snabbare än man tror.
Ja.
Det är inte konstigt så. Hur är det med våra lyssnare? Är de med oss?
De är väldigt med oss, men jag kan inte ta något sånt direkt. Det är bara klockradio det har alltså.
Ja, men herregud. Vilken...
Som vi har pratat om. Det väller in bilder på klockradio från olika hotell i världen. Den senaste var rätt fräck. Jag vet, Capacity Now, han som reser jorden runt och styr upp saker och ting.
Ja.
Jag ska säga, det var en klockradio. Den ser ut som en mobiltelefon. I Brasilia. På ett hotell i Brasilia. I Brasilien. Ja, så stod var den och det var med sådana siffror och allt. Och jag vet att de gick och ringa på också. Men...
Nej, men klockradio har ju på något vis gått som en farsot genom våra Twitterkonton. Att Mats Olsson är ny eller att som står för New York för övrigt är ny och att Ekvall med W. Mm. Och det är kul att ni hänger på oss. Vi har fått in lite andra tweets. Många tyckte ju vill att jag ska lägga ut en bild på Pallajäveln. Som jag ramlade på senast. Jag har tagit en bild på den. Jag ska nu lägga ut den här i dagarna. Så ni kan få se hur den ser ut och förstå varför jag ramlade. Alltså jag slog mig lite grann också.
Ja.
Det var jag stöp ju mitt i det förra.
Ja, jag vet. Det såg väldigt, jag undrar vad som hände. Du satt där och så pang, så bara som låg du på golvet.
En jäkligt, jäkligt avig pallajävel var det, kan jag säga. Mycket, mycket, mycket besvärlig med tre ben som man lutar sig på sidan så stöp man. Så att, ja, den ska jag lägga ut en bild på. Har du lagt ut lite music på den Spotify?
Jag gjorde det idag. Ja. Det är så många som har dött. Så nu handlar det väldigt mycket om döda. En väldigt god vän, nära vän här. Billy Miller. Som han blev en kända band precis. Men han drev ett skivbolag som heter Norton Records här i många år. Och tillhör den här lite undervegetationen som var väldigt betydelsefulla. Han dog och sen dog som Leonard Cohen. Det vet vi. Leon Russell dog. Och en som heter Moses Allison. Så att uppdateringen av podden på Spotify, den är... Bygger lite på det.
Du, jag vill bara då innan vi slutar här ta upp ett sånt här litet ämne som är speciellt och vi har alltid undrat. Du vet, varför öppnar man medicinpaketet som man alltid får ut det här lilla lappen? Det är konstigt. Ja. Varför ramlar alltid påsen eller väskan åt fel hål om man lutar mot en vägg?
Den gjorde det.
Om du lägger
soppåsen i morse.
Nej, men det gör det alltid.
Så väljer du uttrillade kaffesump etc.
Men den här då? Om du lägger ner en, du viker ihop fint en sladdarjävel.
Mm.
Det är lurar, dina lurar till exempel, eller till datorn, eller vad det nu är, telefonen. När du väl tar upp den sen och väskan, hur kan den då vara fullständigt igentrasslad?
Det är obegripligt.
Det är samma lirare som sitter och jävlas med det som allting annat.
Mm.
Och ni som vet varför, berätta gärna.
Berätta gärna det, då har jag undrat hela tiden börja resa med sladdar. Man liksom rullar.
Jag tar upp den, det tar evighet för mig. Jag har ju lagt ner den fint ju. Ja, vem har varit där inne och röjt?
Nej, bråttom som fan, deadline och så upp med sladden. Men vad fan, så är det knut, så det slår den knut på sig själv och så räcker det inte till att ta. Åh gud, I know this. Jag vet inte varför det blir så, men så är det.
Och det vi vet är att vi nu har närmat oss slutet på det som är podden nummer 184.
Ja.
Vi hoppas att ni är med oss igen när vi firar lite jubileum.
Ja, 185 menar du?
185 man, ja.
Ja, det är... Oh, gud. Det är
ett stort jubileum.
Stort, ja.
Tack så mycket för att ni blev med oss den här gången. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.